Hi, everybody. It's Gene Simmons. You're listening to Alex Room Service, but you knew that.
Ulkigen. Lika klädd, graviditet noll. Det där är viktiga saker att hålla koll på när man ska ut i rymden. Och det tänkte jag vi skulle nu. Välkomna tillbaka till Room Service, julpodden del 3. Och jag ska kika lite på Ace Frehleys soloskiva från 1978. Om detta är det första avsnittet du lyssnar på så är det tredje i sekvensen, om det nu är en sådan. Jag började med Peter Criss och pratade sedan lite om Paul Stanley och nu blev det då rymdresa som står på agendan. Jag tänkte vi ska göra den tillsammans. Prata lite om varför detta anses vara den bästa av soloskivorna. Jag har själv tyckt det en gång men sen har jag kommit till annan insikt. Men det är ju inte fel att tycka om den och det är ju inte fel att tycka den är bäst. Det är bara det att jag inte tycker det. Grejen med Ace är att han var ju den som blommade ut allra mest eftersom han hade varit mest anonym tidigare. Det var ingen som visste att Ace kunde göra en sån här skiva. Det var ingen som trodde att Ace kunde göra en sån här skiva. Och han blev nog mest förvånad själv. Precis som vanligt. Dessutom så gjorde han inte som de andra och använde sig av en hel hög med extra musiker och sådär. Han försökte hålla det close to home. Eller inte home kanske, men som i en sluten liten krets. Mer som ett band faktiskt, om man ska vara riktigt krass. Det skapades en vänskap på denna skivan mellan Ace och Anton Figg, trummisen, som skulle få långtgående konsekvenser både för Kiss och för Ace som soloartist. Det tycker jag är fascinerande. När de andra börjar snacka om soloskivor så Paul och Gene och Peter var ju sångare i sin egen rätt. Paul och Gene var låtskrivare definitivt i sin egen rätt. Men Peter var ingen låtskrivare och är ingen låtskrivare utan han hängde mest med på andras. Ace befann sig någonstans i mitten. Han hade ju precis fått sjunga på en låt. Shock Me på Love Gun-plattan. Och sen Rocket Ride på Alive 2. Det är två låtar faktiskt, när man nu räknar dem i antal. Och det hade väl ökat självförtroendet en smula. Men han hade ju skrivit låtar så tidigt som första Kiss-plattan där Cold Gin var med. Sen är det ju det här med Ace. Hur mycket skriver han? Och hur mycket är input från andra? När vi har grävt i Frehley's Comet och så vidare och sen tittar på plattor som Psycho Circus och sånt med Kiss och den tiden och Ace solomaterial i stort så visar det sig ofta att Ace skriver väldigt lite om ens något men han ska stå med som låtskrivare. Inte riktigt som Elvis som skrev ingenting och som ändå, det var en del av dealen att om du säljer en låt till Elvis så ska han stå som låtskrivare. Så var det inte med Ace, men däremot så undrar jag om det kan vara så att han var en sån som hade lite... Han hade coola idéer på riff, men det var också det han hade. Låtarna kanske inte satta. När vi pratar med snubbar som Arthur Stead och Todd Howarth och John Reagan så vittnar de om just detta. Att han kunde komma med ett jävligt coolt riff eller en idé på en låt, men han kunde inte slutföra den. Han kunde inte skapa musiken själv, utan han var hela tiden beroende av andra. Och det är väl inget fel i det, kan jag tycka. Snarare kan jag se stora faror om att alltid vara själv är bästa dräng. Jag kan skriva alla låtar själv, jag kan spela alla instrument själv. Min stora gud och idol i livet, King Diamond, har jobbat på det sättet på 90-talet, från 90-talet och framåt. Spelat in musik och allting som han ville ska låta, sen bara visat i många fall sina musiker hur de ska spela. Och det blir ju inte så mycket bandkänsla av det, utan då är det väl snarare bättre. Men jag har ett coolt riff, kan vi göra något på detta, vi som nu ska spela in skivan. Och om man tittar på hur Ace Frehleys soloskiva låter så gissar jag att det är någonstans i det häradet vi befinner oss. Anton Figg på trummor då, ja, som sagt. Och det här är första gången han träffar Ace. Det var inför demoinspelningarna till plattan som skedde på våren 78. Någon gång i mars, februari-mars, spelar han in I'm in need of love och en outgiven låt som heter All or Nothing. Jag återkommer till den lite senare. Det var första gången Anton Figg hörde talas om Kiss. Jag vet att ryktas om, folk tror ju på allvar att det är han som spelar på Larger Than Life, på Alive 2. Men Anton Figg har ju själv berättat att han fick först nys om Kiss i samband med Alive 2. Det var ju då de slog igenom, det var verkligen med den skivan som de blev the Larger Than Life band liksom. Och det var första gången han hörde talas om dem. Och sen blev han spelade i ett band som heter Siren som blev Spider. Och de provspelade någon snubbe på bas som i sin tur berättade för Anton att ja, men vi vet inte att Ace Frehley Kiss, han söker en trummis till sin soloskiva. Och så hörde Anton av sig på någon vänster där och fick jobbet och visste inte riktigt då att Ace var sologitarristen. Det är, ja, många spännande detaljer som, och det är också lustigt med tanke på Ace dåliga rykte och av allt att döma extremt dåliga jobbsinne. Så är Anton den som har hängt med honom längst. Anton har faktiskt aldrig pratat skit om Ace. Har varit polar med honom ända fram till 90-talet. De är säkert polare idag om det skulle vara så. Ace hjälpte ju Anton på en sån här köpfilm, en trumvideo. Och Anton har ju varit ute och jammat med Ace och ja, den andra och tredje. Så där finns någonting där. Anton verkar tycka om Ace, men det kanske är för att han inte måste jobba med honom så mycket. För det räcker kanske med någon vecka här och någon vecka där. Min spekulation för övrigt. Vad har vi på skivan? Jo, vi har samma som på Pauls skiva, 9 låtar. Och en av dem är instrumental. Och det tycker jag är modigt. Och jag tycker dessutom att det är den bästa låten på skivan. Men om vi bara snabbt äter oss igenom. På 10 dagar i en herrgård någonstans uppe i Connecticut. Säger man, på amerikanska är det ju Connecticut, snabbt. Men på svenska blir det ju svårt att säga Connecticut, för det låter ju som något annat. Så det blir Connecticut. Ja, det är svårt. I alla fall, i Sharon, Connecticut, låg en mansion, en herrgård som heter Filston Mansion, tror jag, något sånt. Som ägdes av han som familjen Colgate som gjorde tandkräm. Den hyrde Ace. I 10 dagar så drog de upp en mobil Electric Lady buss dit och spelade in plattan, grunderna, kompgitarrer och trummor och i viss mån bas. Och det är då Ace som spelar bas på alla låtar utom 3. Ace spelar gitarrerna och Anton Figg spelar trummor på alla låtar utom den instrumentala Fractured Mirror, för där är det en kille som heter Carl Tallarico som spelar. På sida 1 har vi Rip It Out, Speeding Back to My Baby, Snowblind, Ozone och What's on Your Mind. Och på sida 2 har vi coverlåten New York Groove, skriven av en artist som heter Russ Ballard och inspelad av ett band som heter Hello. Och låtarna I'm in Need of Love, Wiped Out och Fractured Mirror. Och låtarna som Will Lee spelar bas på är Ozone, I'm in Need of Love och Wiped Out. Och det är roligt för Will Lee, bassisten, han har ju spelat på en miljard skivor. Jag fick själv se honom live på en liten jazzklubb i New York för många år sedan när han gästade ett annat band. Både han och Anton Figg var ju permanenta medlemmar i husbandet i, vad heter han, David Lettermans talkshow, Late Night with David Letterman, på 90 och kanske tidigt 2000-tal. Och jag tittade på det förr, jag pallade några år, men det blev för amerikanskt för mig till slut. För dåliga intervjutekniker för att jag ska palla. Men i alla fall någon gång så spelade de här, både Will Lee och Anton Figg, då spelade de New York Groove med något band som var där. Och det var ju kul att det var Anton, men det var ju inte Will Lee på bas på plattan. Men det blev ändå lite sött att halva bandet från en soloskiva typ spelade New York Groove i en tv-sändning. Kan man ju tänka på en regnig lördag om man vill, annars låter man bli. Rip It Out var lite spännande för en av medförfattarna till låten var Larry Kelly, som Ace spelade med i ett av sina tidiga band från 60-talet. Och som vi skrev i nya boken där, så det hade ju varit fräckt om det var en gammal leftover från Ace tidiga karriär. Alltså något han skrev på 60-talet eller tidigt 70-tal. Men så var det alltså inte, utan han ringde sin gamla polare Larry Kelly. Kan du hjälpa mig att skriva lite text till den här, för jag får inte rätt på det. Och så gjorde han det och hjälpte till att köra på plattan också. Och sen har vi en mytomspunna Speeding Back to My Baby, att Ace fru skulle bli creddad på den, för hon skrev en textrad. Ja, så går det när man gifter sig med maffian. Det där är någonting jag funderat på att forska i. Jeanette Trerotola. Trerotola, ett välkänd maffiafamilj i USA. Var kom pengarna ifrån? Ja, det finns mycket sånt. Men ja, det kanske man ska rota i för mycket. För då kanske det ringer på dörren och så blir det lite jobbigt. När det inte är flickscouterna. Vi får väl se. Lite funderingar har jag. Men det som är tydligt på Ace platta, det är att han har en självsäkerhet som han aldrig har haft. Låtarna är, även om jag kan tycka att hitsen är bra, jag gillar Rip It Out, jag gillar What's On Your Mind, jag gillar inte New York Groove där, men jag gillar den live sen. Jag tycker den är dålig och tråkig i studioversion här, men den är rolig sen. Och så gillar jag Fractured Mirror, men jag gillar att låtarna som jag inte tycker om, Snowblind till exempel och I'm in Need of Love, där är en sån attack i gitarrspelet som aldrig hade funkat på en Kiss-platta. För om man tar, Kiss var ju ett liveband först och främst, deras studioskivor var ju sällan på 70-talet, så överensstämde de ju inte med hur de lät live, och det har vi ju pratat om tidigare. Men här för första gången lät Ace sin attack komma igenom på en studioskiva. Jämför en låt som I Stole Your Love som på Love Gun-plattan. Den borde ju verkligen explodera när den drar igång. Men istället så har Kiss på den plattan ett erbarmligt dåligt gitarrljud. Nästan samma plinkeplonk-ljud som på första plattan. Så där är ingen attack i I Stole Your Love där, utan attacken kom när de körde den live. För då blev man överkörd liksom när de öppnade med den 77. Men på platta så har den ingen attack, då är det bara en jävligt bra låt. Och jag älskar, personligen älskar jag produktionen på Love Gun-plattan, men det är inte för att den har en attack, utan den har något annat som tilltalar mig. Men Ace soniska överkörning är ju konstant på plattan, förutom på New York Groove. Den har ju en lite annan ljudbild, den spelades in, den gjordes i flera varianter, alltså flera gånger spelade de in den och om den. Och efter att de hade varit på den här mansionen och lagt grunderna, så åkte de ner till Manhattan och i en studio som låg ovanpå Radio City Music Hall. Där spelar man in New York Groove igen, bland annat. Och den har lite annan ljudbild och den låter mesigare. Den var ju mycket fräckare live. Framförallt var det ju ett gitarrsolo live. Det är det ju knappt här. Det hörs något i bakgrunden, men det låter också som en plinkeplonk-banjo. Så det är den som är The Odd Man Out, och ändå blev det hitten. Den blev en så pass stor hit att den överlevde ända till Unmasked-turnén. Och det här ska vi ju inte glömma bort, Reunion-turnén. Vi fick inga andra låtar från soloskivorna på Reunion-turnén, men vi fick New York Groove. Det måste ha, för det första måste det ha glatt Ace väldigt mycket, men det måste ha skurit i Peter. Att ja, det var bara hans jävla soloskiva som fick en hit. Och den kör vi nu när vi återförenas. Kör vi en låt från Ace soloskiva. Nog för att det handlar om att de kunde slänga in stadens namn varje gång de var i Säffle eller Örnsköldsvik. Så var det Back in the Säffle Groove. Och det var ju roligt. Det tyckte vi var kul redan då, alla vi som var med. Men det måste ändå ha skurit lite. Att vad fan. Vi kör vilken jävla låt som helst utom något från någon av soloskivorna. Kunde jag ju tycka att de kunde kört varsin låt från soloskivorna på Reunion-turnén. För det hade varit häftigt det också. Men de ringde inte och frågade först, så blev det ju inte. Rip It Out är ju en fullständigt enastående låt. Den har allting som jag älskar med Ace. Den har ett bra riff, den har en bra attack, svinbra solo, bra sång, bra melodi och allting. Så jag tycker det är lite synd att han inte kunde skriva 10 eller 8 sådana låtar. För de här Ozone och Wiped Out... Wiped Out. Ja, det är väl det skånska uttalet där. Wiped Out heter den ju såklart. För mig är det så tråkig hårdrock kan bli när den är, vad ska man säga, identitetslös. Nog för att jag kan låtarna utan till och så vidare, men Det, nej, det är, inget, det är ingenting för mig. Det. Grejen när jag växte upp var ju att Ace Frehley var min största idol i livet. Det är därför jag har honom tatuerad på mitt ben från den tiden. För att det fanns ingen viktigare... Alltså medlemmarnas pregnans i mitt liv har kommit och gått. Och jag har ju nu på senare år förstått att den som är bäst på att förvalta Kiss arv är Bruce Kulick. Och den som är min på riktigt största idol är Paul Stanley. Eftersom det är han som har berättat för mig hur bra jag är och låtit mig leva i den villfarelsen. Och det... Sen har alla har sina företrädelser och jag tycker det är roligast att samla på Peter Criss. Jag tycker det är roligast att intervjua Gene för han minns grejer ibland. Men Ace var min största idol och eftersom i princip alla var eniga när jag växte upp om att Ace solskiva var den bästa. För den var mest hårdrock. Det var väldigt viktigt att det var mest hårdrock. Som jag har pratat om både i första boken och många gånger tidigare så har jag ju aldrig riktigt sett mig som hårdrockare förutom i en svag period av tidigt 90-tal. Men jag är ju uppvuxen med popmusik förutom Kiss och Wasp och Twisted Sister i Okej-tidningarna och sånt. Så jag är uppvuxen med Herreys och Carola och Solstollarna och sånt. Och jag älskar Kurt Olssons skivor för musiken, inte för att de är roliga. Jag är uppväxt med det liksom, så att det har aldrig varit viktigt för mig att något ska vara hårt eller hänsynslöst eller tufft, utan det har varit kul när det är det, men jag är lika lycklig när det inte är det. Men för många andra är det viktigt att det är hårdrock när det är hårdrock och ingenting annat, och Ace var mest hårdrock. Den är ju tung för första gången sen några enstaka låtar, God of Thunder, Almost Human och Larger Than Life, så är en Kiss-medlem tung. För Wiped Out, Snowblind, det är ju tunga låtar, det kommer vi inte undan liksom. Det är ju inte, det är inte Black Sabbath, men det är samtidigt långt ifrån Great Expectations eller King of the Nighttime World. Och dessutom är ljudbilden hård. För den är, till och med Fractured Mirror har en iskall, lite cementig, hård ljudbild mitt i sin melodi. Och det var viktigt för många. Och därför var Ace-platta den bästa och det visste man och det kan inte ifrågasättas enligt vissa. Så jag tyckte ju också det. Även om jag hellre lyssnade på Paul faktiskt kan jag fortfarande dra mig till minnes. Och sen har jag ju alltid älskat Peter Criss-platta. Det är Jeans som är The Odd Man Out där, men det kommer vi till när vi pratar om honom. Jag har alltid gillat musiken på Peters platta för jag har nog alltid innerst inne gillat Peter Criss väldigt mycket. Men Ace-platta var viktig. Sen någonstans så tröttnar jag. Om det var för 10 år sedan eller om det var längre sedan, 20 år sedan. Någonstans där, när jag lyssnar på den plattan så blir jag glad av Rip It Out. Sen sover jag till What's On Your Mind. Sen blir jag trött på New York Groove för att det är en så tradig version. Och sen blir jag glad av Fractured Mirror. Däremellan så tänker jag på vad vi ska ha till middag. Vad jag har för jobbschema. Och möjligen om jag har tagit på mig rätt strumpor för det känns konstigt i högerfoten. Jag somnar av Ozone och Wiped Out. Vi kör Wiped Out, vi kör den skånska varianten. Ni får lära er det också, från och med nu heter den Wiped Out. Och det är inte för att vara elak mot Ace, för om jag lyssnar aktivt på dem, om jag sätter mig ner, tar lurarna på och lyssnar aktivt på låtarna, så hör jag att produktionsmässigt är de oklanderliga. Jag älskar som sagt ljudet och attacken och så vidare. Det är bara att jag tycker att låtarna är så vansinnigt dåliga. Snowblind kan jag på min höjd tycker jag är okej. Det sträcker mig till. Men i vilket fall, vi har lyxen med Ace. Och det här ska vi ju inte underskatta. Att han blev soloartist på 80-talet. Tack vare detta. Och att han faktiskt spelade live väldigt mycket. Så har han ju petat i den här plattan väldigt mycket. Med Kiss blev det bara New York Groove som sagt. Men... med Ace då som soloartist så fick vi ju, så fort han gjorde sin första solospelning den 30 november 84 så öppnade han med Rip It Out. Det var nog en katharsis för honom att få lov att få det ur sig, att, för det är ju sjukt bra låt. Och att få öppna en spelning med den måste ha känts nu, äntligen. Däremot så blev det inte fler, ja det blev New York Groove också på det giget, men de andra låtarna, det tog några år innan han började peta i dem, men sen på 90-talet, efter att Frehley's Comet la av 88, så från 90 och framåt så har han ju varit duktig på att köra Rip It Out, han har kört Snowblind väldigt mycket. Speeding Back to My Baby har både ingått i medley och han har kört hela låten. New York Groove då som sagt på de flesta gig genom tiderna. Sen vet jag att han har kört What's on Your Mind nu på senare år, men det lät inte så himla bra. Jag tror han har petat i både Ozone och I'm in Need of Love också. Kanske inte I'm in Need of Love. Wiped Out körde han i ett medley 92. I'm in Need of Love. Han är faktiskt, om jag tänker, har ni inte sett den i en setlist? I så fall är det från de absolut senaste åren och det låter jag vara lite osagt. Men Wiped Out var med. Snowblind fick vi ju både 2008-2009. Nej, det skulle i så fall vara I'm in Need of Love som jag inte har sett i någon setlist. För Fractured Mirror har han ju kört delar av i sitt gitarrsolo i Australien 97 till exempel. Kör han ju lite riff från den och så, det tycker jag är fräckt. What's on Your Mind var ju, det gick ju ut för några år sedan, var det 2018 eller något sånt, som det gick ut en reklam att Ace kommer till England och ska spela hela sin soloskiva rakt av. Jag minns att jag funderade på att åka, men det ställdes ju in, han bröt armen eller vad det nu var. Kan det vara 2008 också, för det är ganska länge sedan. Det var inte 18, det måste vara 2008. I vilket fall så blev det ju ingen spelning. Och för det första gick han ut med att jag ska inte köra min soloskiva rakt av. Och sen så gick han ut med att jag kommer inte ändå för jag har brutit armen. Och så var det en bild på Ace när han så ledsen ut och hade brutit arm. Eller i alla fall armen i gips. Men det hade ju varit coolt. Tänk att få hela denna rakt av. De kunde ju kört Fractured Mirror instrument, alltså som intro till spelningen. Och sen kunde de öppna upp en Rip It Out och kört alla låtarna rakt av. Och tre Kiss-låtar. Det hade ju varit en cool spelning. Det hade varit kul med vilken av soloskivorna som helst och få lite udda låtar. För det, jag hör ju hellre I'm in Need of Love och Ozone än vad jag någonsin hör Cold Gin live igen. Det kan jag ju säga. Men vi, som sagt, vi har haft lyxen med Ace att han dels har varit ganska duktig på dels har spelat live som soloartist och dels varit ganska duktig på att rota i sin gamla låtskatt. Det är ny på äldre dagar, det har blivit lite tradiga. Men hela 90-talet där, varje turné, så kom där alltid någon liten nugget. Vi fick i Strange Ways helt plötsligt. Hard Times var med i ett medley och sen fick vi hela 2008. Det var ju fullständigt bänknäckarbra. Så att det är ju väldigt, väldigt roligt såklart. Det finns lite outtakes från plattan. Länge cirkulerade det någonting som heter All for Nothing eller All or Nothing, beroende på vem man frågar, som skulle vara en demo. Och den hade sämre ljud än den där Peter Criss-demon jag pratade om i Peter Criss-avsnittet. Så det var svårt att utröna om det var en Ace-demo eller ej. Och ja, den cirkulerar fortfarande som en Ace-demo. Grejen idag är att idag har den riktiga All for Nothing kommit. För det dök upp en liten sån här, en liten tape med en eller två instrumentalversioner av den och en eller två instrumentalversioner av I'm in Need of Love, inspelade då i februari-mars när de gjorde demorna inför plattan. Och där är All for Nothing i sin prakt i perfekt ljud, kristallklart ljud, utan sång dock, men tydligt i princip färdig låt, hade passat ganska bra på plattan om de hade färdigställt den. Jag kan inte erinra mig att den som vi nu vet, vi har ju bilder på originalreelen och allting, jag kan ju inte erinra mig på något sätt att den låten låter som den här hemska varianten som har sång på sig. Jag borde kollat upp det kanske, men jag är rätt övertygad om att den är fake i vilket fall som helst. För det var mycket, mycket på 90-talet som kom som demo som var fake. And speaking of that så finns det ju en demo på Ozone som folk använder som Ace Frehley-demo. Och den låter ju faktiskt, om man är lite, om man inte vet, så skulle man kunna tänka att fan, det låter ju som Ace. Eller ja, kanske Ace, jag vet inte. Det är Foo Fighters som hade det som en singel B-sida på någonting. Jag kan inte Foo Fighters. Men det är Foo Fighters som har spelat in Ozone och den cirkulerar som en Kiss-demo. Så vet ni det och kan slänga den filen eller vad ni nu vill göra med den. Det intresserar inte mig det minsta faktiskt, om jag ska vara ärlig. Eddie Kramer producerade för Ace ville ha en producent som förstod honom and my idiosyncrasies. Det kan betyda två saker. Antingen så vill han ha en som faktiskt tog hand om honom, för det var Eddie Kramer som producerade Love Gun där han sjöng första gången och även låtarna då på Alive 2. Eller så hade de ett gemensamt intresse i dumheter. Sånt man drar upp i näsan och lite sånt. Jag vet faktiskt inte riktigt. Men jag är inget jättefan av Eddie Kramers produktioner genom tiderna, men det han har lyckats bäst med Kiss är ju tveklöst Ace skiva. Där har han verkligen fångat en ljudbild som är stor och liten samtidigt, om man ska vara lite rolig. Och vill man inte vara rolig så får man vara något annat. Det finns även en version av New York Groove som är bättre. Och det här är den konstigaste versionen av alla. Jag köpte en massa sån här acetates, provskivor, men jag köpte inte de fysiska skivorna, för sånt behöver inte jag. Jag köpte de digitala filerna. Det var två acetates på Love Gun-låten. Det var en på, vad var det, Plastercaster eller någonting sånt. Och sen var det en på New York Groove. De andra hörde jag inga skillnader på. Möjligen var någonting i svagt i ljudbilden på den ena Love Gun, men det är ingenting märkvärdigt och det var inte värt pengarna alls. Men det var värt pengarna att få New York Groove i en typ maxi 12-tums singelversion. Den är nog 7 eller 8 minuter och den är annorlunda. Den har en helt annan ljudbild. Allting är annorlunda, så jag gissar att den är från en av de tidigare inspelningarna. En av de som de skrotade för att göra om den på då, vad heter den, Plaza Sound Studios ovanpå Radio City Music Hall. Den är jättekonstig och vi har ju undrat länge, jag och Carl har ju försökt analysera den, och Carl har ju pratat med allsköns människor inblandade. Såväl, jag tror han har frågat Ace har ju ingen aning. Jag tror han har frågat en till, Anton Figg eller någonting. Eller Eddie Kramer kanske. Någon var det han frågade för mig. Och ingen minns den alls. Att den skulle dessutom ha överlevt, är ju, oddsen för det är ju så extremt låga. Den har aldrig läckt ut och jag önskar jag kunde släppa den. Det önskar jag verkligen. Men eftersom jag har köpt den digitalt så är det fler som har köpt den digitalt. Och drömmen eller förhoppningen är att den kommer att läcka ut. Vad det lider. Allting läcker ut förr eller senare. Det är en jävligt häftig version i och med att trummorna låter mer som trummor, inte så mycket resväska som jag tycker den på plattan gör. Det låter som att någon sitter och slår på en resväska, men här låter det lite mer som trummor, där är ett solo och där är mer attack i den, mer känsla för att vara lite perifer. När jag lyssnar på soloskivorna idag så är detta den jag lyssnar allra minst på. Däremot så är nog Rip It Out en av låtarna som jag enskilt lyssnar mest på. Men efter den så brukar jag stänga av och gå till någon annan platta. Jag lyssnar helst på skivor, jag är inte så bra på spellistor och sådär. Men detta är den jag lyssnar allra minst på. Har det blivit genom åren, och det är ju inget medvetet val, utan det är bara när jag tänker på det så... Paul, den drar jag lite då och Peter drar jag lite då och då. Gene drar jag lite mindre då och då. Och Ace drar jag nästan aldrig, faktiskt. Och det jag tycker det är intressant, för det kan man se. Det speglar på något sätt ens eget liv. Att Ace då, som var viktig som Sören för, han har försvunnit, eller inte försvunnit, men hans vikt har blivit annorlunda. Ja. Vi kan prata om hans vikt en annan dag. Men hans pregnans i mitt liv har blivit annorlunda. Och några andra har förskjutits. Det är liksom som en maktbalans som förskjuts. Och det tycker jag är lite intressant. För det skulle ju vara skam och brutalt elände om den 5-årige Alex hade exakt samma åsikter som den 43-årige. För det är ju inte, det skulle jag tycka vara gräsligt. Då kan man lika gärna skjuta sig om man inte har förmåga, möjlighet och vilja att förändra sig och vilja att lära sig grejer och förstå nytt. Då är det ju inte värt, då är ingenting värt någonting. Så det gläder mig på något sätt att när jag var liten, när jag var barn, då hade jag Ace, som ju också är ett barn i mångt och mycket. Då hade jag han som den största plattan. Och sen har jag förändrats och då har andra plattor tagit dess plats och nu är det min minsta favorit. Av de fyra. Det tycker jag är häftigt. Och jag skulle gärna palla någon som hör detta. Skriva. Det behöver inte vara så långt och sådär. Men det är ju, många av er är väldigt glada för att skriva på till exempel Facebook. Så skriv tre rader om hur er resa har sett ut. Liksom. För det tycker jag är jätteintressant. Speciellt nu eftersom det dröjde fram till 2017-18. Innan Jeans platta gick om Ace på riktigt. För det var först då jag fattade den. Det kommer vi återigen till i nästa och sista avsnittet om Jeans platta. Men ja, jag tycker det är intressant och fascinerande att tänka efter själv. Hur har jag förändrat min syn och mina tankar och min åsikt? Så skriv gärna en rad eller två, eller skicka en videohälsning, eller gör vad ni vill. Ni får göra precis vad ni vill. Men jag tycker det är kul i alla fall ibland att läsa andras resa. För jag, även om jag gillar att göra podden, så är det ju lite av en enskild ö ibland att sitta här framför min lilla manik. Samtidigt som jag nu upptäcker att det är något fullständigt värdelöst tv-program på tvn. Så den tänker jag stänga av inför nästa poddinspelning. Och i nästa poddinspelning, så nog för att vi siktar på havet fortfarande, men i nästa avsnitt, det fjärde avsnittet i denna lilla märkliga julklappsserie, då kastar vi oss rakt ner i demonens skattkista. God afton.